Ja, att leva tillsammans handlar det om. Och jag ska dela upp det i tre delar, att leva och sen tillsammans. Och sen syskonen i Betania i texten som vi läste. För som naturvetare som jag är, så är det naturligt att man börjar med att leva då. Livet, vad är livet? Jag vet inte om några av er har varit Tessbergs kyrka, Gaia-utställningen. Jag misstänker att några har varit. Om ni inte har varit där, rekommenderar det, är fortfarande möjligt. För det är kvar någon vecka till. Vi var där, Ulla och jag och många, många fler. Vi satt på läktaren. Nu ska vi ta det. Tack så mycket. Vi hade det perspektivet, det fotot längst upp där. Vi satt på läktaren och såg denna magnifika bild av jordklotet. 7 meter in i diameter. Och vi var i god tid, så vi satt där och jag greps i alla fall av en väldigt stark och stor förundran. Underrubriken var från Big Bang till år 2022. Och då tänkte jag, det är lång tid. Vetenskapen säger att det är 13-14 miljarder år. Och sen är jag där. En liten stund på jorden. Jag var där. Vi var där. Hur underbart är inte det? Sen fanns det en annan underrubrik och det var just förundran och förändring. När man ser jorden på det här sättet och ser också och tänker på vad som händer med vår värld, så väcker den här förundran både en tacksamhet men också en kraft att förändra det som håller på nu och sker med vår jord. Det får inte fortsätta. Det måste bli en förändring. Det var detta ämnet. Många tackar ju livet, men vi som tror vi kan tacka livets skapare. Det var också en känsla jag hade där. Det andra fotot är nedanför. Nej, samma bild men andra fotot. Jag vet inte. Det kanske inte är världens bästa precision på det där fotot. Men tanken är, det här är taget från entrén i Fässbergs kyrka. Och man ser Jesus på korset, eller hur? Om man tittar noga så ser man Jesus på korset. Och armarna så här. Och han håller hela världen i sin hand. Mm. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre, med giv. Kom jag att tänka på, förstås. Mm. Det här Gaia-konstverket är skapat av bilder som faktiskt är tagna av astronauter 1972. Och då kom jag att tänka på något som jag läste för länge sedan. Om en av dessa astronauter. Folk brukar veta vem som var den första som gick på månen, eller hur? Men detta är faktiskt den sista astronauten som hittills har gått på månen. Gene Cernan heter han. Nu kan vi ta nästa. Jag tror inte att det ska vara nästa faktiskt. Den ja, tack. Och den foto till vänster där är ju jorden taget från månens yta. Så det är taget av astronauter. Och det är ju helt mäktigt. Och då skriver han säger så här, och det är nedskrivet, den här astronauten Gene Cernan, Apollo 17 1972 då. En av de sista som gått på månens yta. Och då riktar han sig till jorden som man ser där. Alltså det är ju hans hem i universum, det är den levande planeten. Och sen säger han så här. Jag stod på en platå som vetenskap och teknologi hade tillåtit mig att nå. Men vad jag nu såg och kände kunde vetenskap och teknologi inte förklara. Här är jag. Och så säger han, här är du. Då riktar han sig till jorden. Här är du, jorden. Dynamisk, levande, överväldigande. Och jag kände att det fanns för mycket förnuft. För mycket avsikt. För mycket logik. För att det var för vackert helt enkelt för att kunna hända av en slump. Det måste finnas något större än du och något större än jag. Det var astronautens känsla och reaktion. Förundran över skapelsen väcker hos astronauten tankar om skapelsen. Det här fotot är hämtat från Svenska kyrkans bok Befrielsen, boken om stora boken om kristen tro, så heter den. Ja. Och jag tycker det är så fantastiskt bra. Det stora där, så har vi det lilla. Till höger, vet ni vad det är? Det är en befruktad äggcell som landar på livmoderns yta. Jag tycker det är mäktigt. Det är en sån förundran i detta. Helt ofattbart. Och vad händer där då? Här skapas en ny individ, en ny person, en ny människa med helt unikt eget DNA. Om jag skulle få skriva ner 5 starka anledningar till att jag tror att Gud finns, då skulle en av dem, och nu häpnar det, en av dem skulle vara Big Bang och en annan skulle vara DNA. DNA är en sån fantastisk sak. Så många naturvetare säger det här är ofattbart. Det måste vara en intelligens lik människans, men ändå mycket större, som har tänkt ut detta, hur DNA fungerar. Och då tror jag att vi kan ta nästa, om då nu kommer det en konstig ordning så får du skylla på mig. Nej. Den. Tack så mycket. Det här handlar alltså om DNA. Den här forskaren är en av de 2 forskare som var med och kartlade människans DNA totalt sett. Han heter ju Francis Collins, som ni ser, det står lite om honom. Men det intressanta som jag vill säga är att han ser DNA som Guds språk, en troende vetenskapsman i detta. Och då säger han att Gud skapar med hjälp av, vi kan säga, 4 bokstäver i ett språk. För det är så att den här DNA-strängen som ni kanske ser en skymt av i boken där på framsidan, den är ju skapad av 4 olika kvävebaser. Och de har väldigt vackra namn. De börjar på A, T, C, G. Så man kan säga att det är 4 bokstäver, A, C, T, G, som Gud använder i sitt språk när han skapar all variation, allt som finns i skapelsen. Det är Guds språk. Jag tycker det är en fantastisk bild på detta med DNA. Och det är ju aktuellt med DNA nu. Vi vet ju Nobelpriset i fysiologi eller medicin gick ju till det som handlar om människans DNA. Så det är väldigt aktuellt. Och jag tycker det är bra att säga att vi som är troende, vi är med på denna banan. Det är Guds språk. Det finns ett nytt forskningsområde inom genetiken. Så det ska lära ett nytt ord. Epigenetik. Kanske inte har hört talas om. Men då skulle jag vilja personligen lägga till någonting till det här med Guds språk. Vad är epigenetiken? Det är den här frågan. Ja, vi har massa gener, men de är inte alla aktiva samtidigt. Så det är någonting som gör att våra gener blir aktiva i ett visst sammanhang. Och då liknar jag det vid Emilia, klaviaturen där på flygeln. Där har du alla tangenterna, men alla är inte aktiva. Utan man trycker ner några. Och det är alltså motsvarande epigenetiken. Vilka gener är aktiva för att det ska bli någon fantastiskt vacker musik? Det är Guds epigenetik. Han är inte bara författaren till Guds, med Guds språk. Han är också den fantastiska kompositören, musiken till livets musik. Epigenetiken. Det var nog det jag tänkte säga om livet. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst om det. Det fattar ni ju, ni märker ju det. Men vi måste ju gå vidare till att vara tillsammans också. Paulus säger, det är i Gud alltså, som vi lever, rör oss och är till. Och vi sjöng ju glad att få leva, att bara få finnas. Det är en fin start, att bara existera då. Men vi måste ju också leva och vi måste göra det tillsammans. Det håller vi lever, rör oss och är till för varandra. Och då kommer vi naturligt över till att vara tillsammans. Det är inte gott att vara ensam, säger Bibeln. Ja, den inte självvalda ensamheten, den är inte alls bra. Det kan till och med vara farligt. Vetenskapen säger att om man får en cancerdiagnos och är ensam, så är överlevnadsmöjligheten sämre rent av än om man får en diagnos och har alltså tobak, alkohol och droger i sitt liv. Ensamheten är snäppet värre. För några veckor sedan så var vi i gallerian. Och det var kyrkorna i Mölndal som hade fått disponera ett rum. Där vi tillsammans skulle presentera vad kyrkorna gör. Och det var temat livsmod. Jag antar att flera av er hade mötat då där. Och det var ju helt fantastiskt att möta människor. Människor från, i Mölndal. Alltså ordinära, vanliga människor, om man säger så, som kommer och vi får ge dem lite livsmod och berätta vad kyrkorna står för. Det var mäktigt. Men en annan sak som grep mig minst lika mycket, det var att vi kunde göra detta tillsammans som kyrkor.
Jag kände så här.
Här står vi från de olika kyrkorna och vi känner att vi är med på samma, precis samma livsmod som vi vill presentera för Mölndal. Jag kände så här att nu går vi i riktningen av bönesvaret på Jesu bön när han till sina lärjungar i avskedstalet ber att vi ska vara ett. Vi ska vara eniga. Och han ber för alla hans lärjungar i framtiden, så vi är definitivt inne i hans förbön. Och nu går vi i riktning mot bönesvaret på Jesu översteprästliga förbön, som vi kallar det. Och det var helt fantastiskt att vara med som ett led i det bönesvaret. Nu ska vi se. Nu har vi bara en kvar, så det kan inte bli så mycket fel nu. Ja. Ni ser vad det står. 5 Top Regrets of the Dying. Det är en bok skriven av Bronnie Ware. Ja, det står ju där. Hon är sjuksköterska i Australien och hon har jobbat många, många år med palliativt arbete. Och hon har passat på att fråga de som närmar sig livets slut här på jorden om det är något man ångrar. Och då är det 5 saker som sticker fram. Och jag har inte tid att ta alla 5, det skulle jag göra en annan predikan, för det säger så mycket. Men en av dem är det här. Varför har jag inte satsat mer på min familj, mina vänner och andra sammanhang av gemenskap? Varför har jag satsat så mycket på mig själv och min karriär? Det är vad man ångrar. Så, och det är väl dags för oss att tänka på det innan vi hamnar där. Vi har fortfarande möjligheten då. Jag tror att vi kan nöja oss med det. Och närma oss den här texten. Vi har ju, som predikant ska man utgå från en text också. Men nu har jag hållit mig till själva ämnet, att leva tillsammans. Men sen har vi de här syskonen i Betania. Ja, jag måste ju berätta detta, för det är lite roligt faktiskt. Ni vet ju att jag tillhör Pingstkyrkan i Mölndal. Och under ganska många år så var jag faktiskt föreståndare. Och i ett läge där vi inte hade någon pastor så klev jag in för några år sedan och var vikarierade som föreståndare, kan man säga. Och då skickade jag veckobrev till alla i min församling, i vår församling. Och då var det inför sommaren, och då vet ni att för några år sedan så hade vi väldigt många gudstjänster tillsammans. Pingst och Bifrost, det känner ni till kanske. Och jag skrev bara så här att under sommaren nu som kommer har vi den stora glädjen att ha gudstjänster tillsammans med vår systerförsamling, Bifrostkyrkan. Ja, det bara var från hjärtat så. Men det är klart, när man skriver så får man kommentarer, väldigt vänskapliga kommentarer. Men ändå, vad betyder det där, Iva, med syskonförsamling egentligen? Betyder det nu att vi ska gå ihop, att vi ska tycka precis detsamma i alla frågor? Och det här som kanske kan vara en viss spänning. Ja, men en av dem som sa så här, då hade jag kommit på ett svar, jag sa så här: Har du några syskon själv? Ja, jag har syskon. Tycker ni alltid samma? Nej, det är vi verkligen inte. Men älskar ni varandra? Ja, det gör vi ju. Och vi gör mycket saker tillsammans. Precis så är det med våra syskonförsamlingar, sa jag. Och sen... Ja. Vad tänker ni om Marta och Maria då? Det har ni hört så mycket predikningar av dessa, så de har blivit liksom, vad ska jag säga, nästan stereotypa personligheter som också kan finnas i församlingar. Maria vid Jesu fötter och Marta i köket. Alltså, det är ju det vi har, nästan en slags kontrastivt förhållande dem emellan. Men då ska jag be er att läsa lite vidare efter den texten som vi nu har läst i kapitel 11 i Johannes evangelium. Så händer det ju någonting. Det är då när Jesus närmar sig för att uppväcka Lazarus, deras bror. Då är det inte Maria som kommer där till Jesus, utan då är Marta. Och de har ett fantastiskt samtal om tro och om Jesu uppgift, vad han har kommit för att göra. Och de kommer in på det här med döden och uppståndelsen, väldigt naturligt. Och det är alltså inte Maria, utan det är Marta som har gett oss de här underbara orden som jag nu kommer att läsa, som Jesus sa till Marta i det samtalet. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Förstår vi att Marta var lika nära Jesus som Maria var? De hade bara lite olika uppgifter i ett visst sammanhang. Jesu besök i Betania vid det här tillfället i texten går ju ut på att visa att han är herre över liv och död. Han kommer att uppväcka Lazarus. Men de här systrarna då, Maria och Marta, jag vet inte om ni tänkte på det i texten. Det är som när man ska predika över en text, då upptäcker man nya saker. Jag hade aldrig upptäckt detta tidigare. Att i inledningen av texten så står det att han kom till Maria och hennes syster Marta. Lite längre fram i texten så står de i en annan ordning. Marta och hennes syster Maria. De var på något sätt likvärdiga. Mm. Och hur var det med Lazarus? Om honom vet vi verkligen inte mycket. Mer än att han blev uppväckt, och det är underbart. Men han för en liten låg profil, kan man säga. Han bara finns där. Men vad som står om honom, det är att Jesus höll verkligen av honom och älskade honom. Han älskade dessa tre syskon lika mycket. Fast de verkade ha lite olika uppgifter i hemmet, så var Jesus lika fäst vid de alla tre, som texten säger. Det är ju Johannes, evangelisten, som skriver det här. Och han sysslar väldigt mycket med kärlek, ska jag säga. Och om man är älskad av Jesus eller inte, är väldigt viktigt för honom. Så i ett läge så skriver han, jag tror att det är alldeles i slutet av Johannes evangelium, så skriver han att det här är skrivet utav den lärjunge som Jesus älskade. Han kände sig som den lärjunge som Jesus älskade. Och nu vill jag säga något till er alla som lyssnar här. Även ni som lyssnar efter på någon inspelning och ni som är i kyrkan. Johannes var inte unik. Jag skulle vilja säga att du som sitter här eller lyssnar sen, du är den lärjunge som Jesus älskade. Du är den lärjunge som Jesus älskar. Mm. Nu kommer jag till en del i predikan som ni måste få diskutera vid kyrkkaffet. Det ska ju alltid vara så också, eller hur? Då tänker jag så här, att vid det där tillfället när Maria satt vid Jesu fötter och Marta var i köket och hade så otroligt mycket att göra, så hon kom och klagade på Maria, det vet ni. Varför får jag göra allt jobb? Och då säger Jesus till att Maria har valt ut det bästa, eller hur? Ett tankeexperiment kan vara det här. Om det istället skulle vara så att Maria går till köket till Marta och säger: men Marta, vad håller du på med? Jesus är ju här. Nu måste vi sitta vid hans fötter och lyssna på honom. Vad håller du på med? Vad tror ni Jesus kan ha sagt då till Maria? Han kan ha sagt kanske så här. Men Maria, det är ju väldigt viktigt det som Marta gör. Här ligger vi till bord. Om inte hon håller på med det hon gör i köket får vi varken mat eller dryck. Jag tror att en poäng i det här kan vara att Jesus säger, klaga inte på varandra. Utan se att ni har olika uppgifter och ta vara på det. Säger det som en rikedom att vi är olika. Och det här kanske vi kan ta till oss i en församling. De som går till mässa eller gudstjänst regelbundet kanske tycker att det är konstigt att några bara kommer när det är omsorgs- eller servicegrupp. Se inte ner på varandra. Vi är olika och kan vara olika. Och de som jobbar stenhårt i kyrkans trädgård, för jag förstår att det måste vara många som gör här, ska inte se ner eller klaga på de som går in till bönemötet. Allt behövs. Vi ska bejaka varandra och vi får vara olika. Jag tror att det är det som Jesus egentligen tänkte med det här. Men detta kan vi diskutera vid fikat. Jag har ju jobbat med tillämpad matematik och föreläst oerhört många gånger. Varje föreläsning ville jag ville antingen börja eller också sluta med en tillämpning av matematik. Hur kan man använda matematiken i verkligheten? Och nu kommer en tillämpning på predikan och det är 4 punkter som ni kan ta med er. Jag tänkte att ta det på, men jag hann inte lägga in det där på. Så ni får lyssna ordentligt. Glöm inte att tacka skaparen för livet. Tänk gärna på epigenetiken. Om ni nu har fått ett nytt ord att tänka på, så tänker ni samtidigt alltid på Emilia där. Ja. 2. Fortsätt att gå i bönesvarets riktning. Och det var ju svaret på den bön som Jesus hade till lärjungarna, att vi ska vara ett och verka tillsammans. 3. Tillåt oss att vara olika utan att klandra eller se ner på varandra. Vi behövs alla i gemenskapen. Och tillsammans kan vi utföra ett fantastiskt Guds verk i Mölndal och där vi finns. Sista punkten. Du är den lärjunge som Jesus älskar. Inte för vad du gör, utan för den du är. Amen. Tackar för livet. Tack för livgivaren, den helige ande som vi får ha med oss. Var vi än är. Tack för gemenskapen som vi får ha att tjäna dig på olika sätt. Att vi kan vara olika. Men tillsammans så får vi vara med och forma ditt rike, din kropp i Mölndal. Tack för att du älskar oss så ofantligt mycket. Tack för att jag får vara den lärjunge som du älskar. Och jag får finnas i din famn. Amen.